desto mer blir man ju övertygad om att man är dum i huvudet, att man verkligen att man bara girig liksom. Ja. Vad ska jag med alla barn till liksom? Det är så här, som köper på sig en massa dyra handväskor.
Just det, exakt.
Nej, så är det absolut inte. Ett barn är inte som en handväska.
Men nästan. Hej, hej kära lyssnare och varmt välkommen till Vattnet går, podden om graviditet och förlossning med mig Nina Campioni, där jag ju intervjuar kända och mindre kända personer som har på ett eller annat sätt skaffat barn helt enkelt. Och innan vi drar igång på allvar så vill jag passa på att påminna om boken Vattnet går, som ju är en perfekt julklapp till dig själv kanske, eller till din gravida kompis, din kusin, din partner, din svärson, din granne. Ja, till vem som helst egentligen. Boken är alltså en klassisk gravidbok, men som faktiskt riktar sig till alla som är med på banan med att skaffa barn helt enkelt. Så partners och så vidare har också mycket att hitta i den här boken. Och boken har jag ju skrivit tillsammans med barnmorskan Gudrun Abascal. Så att den täcker det mesta, om man får säga det själv. Men hörni, släng iväg ett mejl till vattnetgar@gmail.com så kan du beställa den med en personlig hälsning och till ett litet göttigt specialpris. Bra va? Men nu är det dags att möta ingen mindre än Klara Doktorov, programledare i Vakna med Energy och också egna podden 30+3-var. Klara är också mamma till Betty och Sam, och i det här programmet kommer vi såklart prata mycket om deras väg till livet, men också om längtan efter fler barn, sex när man är gravid och det magiska med en riktigt bra epidural. Som vanligt har vi också med oss världens bästa Gudrun Abascal som hjälper oss på traven. Men nu kör vi!
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du är ju lite sugen på fler barn, har jag förstått.
Ja. Jag blev det för några veckor sedan bara.
Okej, det är så nytt.
Det är väldigt nytt och det är därför det känns lite galet. Det känns som att man kanske borde ha marinerat det här lite mer än vad man har gjort kanske.
Innan man pratar om det med hela världen.
Ja, men lite så, absolut. Nej, men det var så att jag var nog ganska inställd på att det inte blir fler barn för mig. Och sen så höll jag i mitt ex nio bebis, alltså pappan till Betty,
ja.
David och Maria, de har fått ett barn som heter Lotta. Hon är en liten bebis och så fick jag hålla henne. Och det var bara så här pang. Mm. Så kände jag, wow. Nej, jag är inte klar.
Nej.
Jag skulle absolut kunna göra det här en gång till. Och innan har jag tänkt så här, jag vill inte göra en graviditet en gång till. Jag vill inte, liksom de här första två åren är ju rätt tuffa liksom. Mm. Och nu känns det som att det absolut är värt det. Mm. Och sen har jag också, vi har ju pratat ganska mycket, jag och Kjell då, min man. Så har jag fått honom och säga, eller skriva under på att han kommer att ta hela föräldraledigheten.
Oh!
Alltså från start.
Intressant.
Ja. Och jag, i och med att jag gör ju morgonradio så jobbar jag ju mellan 6 och 10. Mm. Så att det känns som att 4 timmar varje dag, eller varje vardag, det går att lysa. Mm. Utan problem, utan att jag känner att jag är borta jättemycket från min bebis.
Modernt familjeliv. Mm. Love it. Ja, men vad, okej, okay. Men hur har han, hur har din man, har han varit med på liksom på tredje, på en trea utan problem?
Ja, alltså
tre eller tvåa blir det för er då.
Ska vi precis. Jag har då en 7-åring Betty sen tidigare förhållande. Mm. Och sen så har jag och min man Kjell en 2-åring som heter Sam. Mm.
Just det. Mm. Så det här blir er tvåa men din trea. Fast min, ni kanske ni har alla tre tillsammans eventuellt då ibland.
Ja, men Kjell kom in i mitt liv när Betty var 3 bara. Mm. Så hon kommer typ inte ihåg en tid för Kjell. Mm. Så att för henne så är han också pappa liksom. Mm. Men nej, jag hade sagt i någon intervju att jag skulle absolut aldrig skaffa fler än 2 barn. Och så kom jag hem och så blev han, var han lite besviken över att jag hade liksom sagt det utan att vi aldrig ens hade diskuterat det. Mm. Och sen så har vi pratat om det några gånger och då har jag ändå varit ganska, var jag ganska säker på att nej, jag vill inte ha fler barn. Och då har man en 2-åring nu. Perioden fram till 2 år är väldigt jobbig och kanske lite extremt extra jobbigt med honom för att han har så mycket skrikperioder. Men då så förstod jag på Kjell att han och kanske ville ha en 3 mer än vad han vågade säga till mig, för han ville inte känna att han pushade mig. Mm. Så när jag sa jag kan tänka mig en 3, då sa han bara, ja men vi kör. Absolut. Jag bara, men vadå, har du... Jo men jag ville det här, men jag vill inte att du ska känna pressen liksom. Mm.
Fin.
Mm, verkligen.
Så nu är ni i modet let's do it. Eller?
Ja, det är vi absolut. Och det, jag har aldrig planerat barn förut. Mm. Det är helt nytt för mig. Och jag trodde att, alltså det var ju härligt när man tog beslutet, så kändes det så romantiskt. Och, och kanske första gången man låg för att få ett barn så kändes det romantiskt. Och sen så får man bara panik av
att tiden går. Plötsligt.
Ja, eller liksom så, och den där första mensen som kom, alltså nu har vi verkligen hållit på jättekort tid, men den första mensen som kom och man bara känner symptom bara för att man tolkar just de här det. PMSen som gravidsymptom och just eftersom jag inte har planerat tidigare utan det bara har hänt och jag aldrig riktigt har förstått hur. Första var ju spiralbarn som jag fick när jag hade spiral, och den där andra bebisen, då Sam, vet jag inte heller riktigt hur, när eller alltså det gick till. Men nu när man verkligen försöker så är det som att det är det mest osexiga man kan göra. Mm. Att liksom producera ett barn i en bebisfabrik. Och man bara såhär, okej, vart är det idag? Oh, nu måste vi. Okej, upp på mig. Kom igen, in med den bara.
Ja, det är fruktansvärt osexigt. Det, jag håller med. Och det kan jag ju ändå säga, nu har inte vi... försökt på så vis. Men däremot så har man ju ibland i småbarnsåren så här, fan, vi måste ju bara ha sex för att vi måste ju ha det någon gång. Ja. Gör det bara. Mm. liksom. Och det är inte heller särskilt sexigt. Så jag kan förstå känslan när man måste för en annan orsak.
Fast det, jag har varit ganska mycket förespråkare för det här. Vi har liksom onsdagsligget. Mm. Att vi försöker ligga varje onsdag. Mm. Man försöker 10 minuter. Är man inte liksom kåt efter 10 minuter, då kanske man avbryter det liksom. Mm. Men det händer väldigt sällan att man inte blir kåt när man väl har liksom,
börjat på.
Ja, man ska självklart inte ha sex om man känner att det är obekvämt när man har liksom kommit in i det. Men den där första tröskeln, liksom, vad man tar sig över den så glider det på sen.
Håller
men
med.
Det tycker jag har varit liksom lite sexigare. Mm. Det här är bara, det känns så, som att man är en gris som ska insemineras i en spilte.
Ja.
Så här, man bara väntar på att någon ska komma med den här långa. Liksom, ja.
Sexigt.
Ja, sådär.
Mm. Jag fattar.
innan vi gick vidare så sa du lite så här, ja, det kanske inte var så smart. Så här, vad är liksom tveksamheterna kring en eventuell trea då?
Ja, men vi har det ju väldigt bra nu.
Mm.
Och det är ju verkligen att pusha gränserna liksom. Det finns ju också en miljöaspekt av det som jag tycker är ganska jobbig. Att det känns lite bortskämt kanske att bara yngla av sig. Samtidigt som man ju har liksom ett liv och ja.
Mm.
Men det är ju en ganska självisk handling att skaffa barn på många sätt och vis.
Mm.
Det är väl det, och sen då, ja, men bara det här när man känner att ja, men två barn klarar vi ganska fine. Kommer det tredje var liksom någonting som bara kastar om hela mixen. Och sen också, alltså så här, jag blir oerhört vad heter det? Ja, men när man är morbid nästan.
Mm.
Jag tänker också på så här, okej, om någonting händer Kjell då, då står jag med tre barn själv och ska klara av det och räcker till. Och det är kanske inte en helt farfärsk tanke med tanke på att hans pappa dog när han var 50 och hans mamma dog när hon var 60.
Mm.
Så det, för honom i hans uppväxt har ju det varit en realitet. Liksom. Mm. Och så, ja.
Jag känner igen den tanken också. Jag har också så här tänkt, tänk om, vilket man i och för sig tänker alltid när man är gravid, oavsett vilket nummer det är, men just när man har två barn och kanske då vill bli gravid igen och tänk, alltså så mycket som kan gå fel både under graviditeten, både med mig och med barnet.
Mm.
Och liksom hur rättvist är det mot de två barnen som redan finns, och typ då antingen kanske att jag blir invalid, inte så jättevanligt, men att någonting händer liksom. Eller att barnet som kommer har någon skada eller något som kräver båda föräldrarnas 100-procentiga uppmärksamhet hela tiden.
Ja,
alltså
ja.
Lite sådana tankar också. Liksom.
Ja, men det glömde jag faktiskt. Men nu när du säger det så är det någonting som vi har diskuterat ganska mycket. Att det är också att utmana det på det sättet. Men det är så förbjudet att prata om sådana saker. Mm. Det är liksom oerhört infekterat.
Mm.
Men jag menar, alltså så här, det är väl klart att det är livsförändrande på många sätt att få ett barn med till exempel Downs syndrom eller liknande. Sen så när man väl står där så tror jag inte att man hade valt någonting annat såklart.
Nej.
Men man kan ju liksom inte blunda för att det verkligen kommer påverka hela familjen. Liksom.
Nej, men det är väl just de där stora frågorna som man ställs inför. Kanske ännu mer när det handlar om en trea. Mm. Sådär, en första barnet eller andra barnet. För att det är så stor grej.
Mm.
Men det är ju också kanske viktigt och intressant att få de där frågeställningarna ibland inom sig.
Ja, men verkligen. Men ju mer man funderar på det, desto mer blir man ju övertygad om att man är dum i huvudet. Att man, verkligen, ja. Att man bara ger det. Liksom. Ja. Vad ska jag ha? Vad ska jag med alla barn till? Liksom?
Mm.
Det är så här, som köper på sig en massa dyra handväskor.
Just det, exakt.
Nej, så är det absolut inte. Ett barn är inte som en handväska.
Men nästan. Nej, men också, jag måste faktiskt säga, jag var på ett hållbarhetssamtal som handlar om just barn. Och då ställer man ju sig frågan, så här, liksom, hur är det dumt av oss här i västvärlden som, liksom, så här, att ha mer än ett barn till exempel? Eller borde vi skaffa barn överhuvudtaget? Bla bla bla, planeten och så vidare. Och då sa en kvinna där som var forskare kring både kultur och hållbar... Alltså, nu kommer jag inte ihåg hennes titel, ursäkta. Men hon hade ett bra svar.
Mm.
Och då var det liksom, okej, för det första så är vi människor satta på den här jorden, vilket håll man än tror på det, för att föröka oss. Alltså, det är livscykeln. Så hon var så här, hon var absolut inte emot flera barn. Hon tyckte att det är helt rimligt att skaffa fler barn, för det är det vi vill och det är det vi inom oss känner att vi vill göra. Och sen så var hon mycket så här, men man kan ju tänka vettigt när man gör det, att man behöver kanske inte köpa en ny barnvagn hela tiden. Man kanske inte måste, alltså så här, och speciellt när man har ett tredje barn, då har man ju alla de där grejerna oftast, kanske om man inte har gett bort eller så. Mm. Men man har ju, man behöver kanske inte köpa så mycket nytt heller.
Nej, precis.
Och det är oftast det som gör att det blir väldigt mer, alltså så här, hållbarhetstanken, att man ska ju hela tiden ha så mycket grejer.
Ja. Och det inser man ju verkligen hur mycket man inte behöver ha.
Mm.
Man behöver ha så oerhört lite.
Eller hur? Verkligen.
till ett barn. Mm. Men och sen jag råkar ju vara ihop med blocket kungen liksom. Han ja, men så det, jag hinner inte ens lägga ifrån mig en pryl så åker det nu på blocket direkt. Så att säga, jag tror typ nästan inte att vi har kvar någonting och hade.
Men då kommer han ju hitta sina det ni behöver på blocket också.
Ja. Ja, det är sant. Såklart, det blir ju en fin cykel. Ja. Mm. Men det hade varit himla skönt för att man bara haft kvar allting. Men han är inte en hoarder som jag.
Ja, men sen bor man ju i lägenhet och sådana grejer också. Så att,
det är bara låter som honom. Varför har ni liksom gadd ihop emot mig?
Du, Klara, du har ju också då två barn. Så att vi går in på den delen av diskussionen. Båda var alltså inte direkt superplanerade.
Nej.
Mm,
nej.
Hur var det att upptäcka att man blir gravid fast man har spiral?
Och jag var nog verkligen chockad. Jag hade liksom börjat på ett nytt jobb på SVT 4 månader tidigare. Och jag hade liksom tagit på mig lite för stora skor när jag tackade ja till det jobbet. För det var så oerhört mycket nytt och det var en helt ny bransch och folk satt och slängde sig med begrepp och jag fattade ingenting. Så det känns som att jag jobbade dygnet runt. Och sen på vintern där liksom januari, det var galasäsong och vi hade väldigt många galor som vi täckte med Idrottsgalan och Grammis och det var Guldbaggen och sådär. Mm. Så märker jag att jag börjar må så fruktansvärt dåligt liksom. Jag har ont i magen, det känns som att bränna i magen. Jag är trött och ja. Så jag tänker typ att när man tänker om jag håller på att gå in i väggen liksom. Mm. Och så hade jag mått lite illa och känt, men jag trodde typ att jag hade ett magsår. För jag hade ju spiral. Och sen så tänkte jag, men jag har bokat tid hos min husläkare, men jag tar ett gravtest. För de frågar alltid om man är gravid när man säger att man mår illa. Och jag hade fått mens.
Aha, okej.
Okay. Jag hade en blödning som jag då trodde var mens. Mm, och sen går jag hem på lunchen, tar ett gravtest. Och David, då, min dåvarande kille, visste inte om att jag skulle ta ett gravtest ens. För att jag trodde inte att jag var gravid liksom. Och så var det positivt och jag kommer ihåg att jag bara skrek. Mm. Alltså i panik. Mm. För att det var det sista. Alltså man bara tog upp och tittade på det för man bara ja.
Alltså, exakt, för säkerhetsskull att det inte var det liksom.
Ja, men så att jag kan ge honom det där jävla testet och bara nej, jag är inte gravid här, nu behöver jag inte fråga liksom. Mm. Och bara what? Jag kommer ihåg att jag bara gled ner från toalettstolen. Alltså som ett rinnande vatten bara på golvet. Skrek. Panik. Samla ihop mig. Alltså det är inte som att jag börjar gråta eller någonting. Och liksom smsa David bara, du måste komma hem. Mm. Och han jobbade ganska nära och han bara, men jag är mitt i en pitch här. Men du måste komma hem. Så bara går han ut och ringer mig. Jag bara, vad är det som har hänt? Jag bara, kom hem nu. Han bara, nej, jag vill veta vad som har hänt. Jag bara, jag är gravid. Och så han berättade efter att han gick in och fortsatte att hålla det här, den här pitchen, men han kom inte ihåg någonting. Nej. Som han sa.
Nej.
Och så kom han hem. Och då
hur länge har ni varit ihop då?
Men då hade vi varit ihop i 4 år och vi hade liksom hund och vi hade bostadsrätt och allting. Mm. Så det var väldigt ordnat allting. Mm. Men vi tyckte ju kanske att vi var liksom barn och inte så mogna. Mm. Och så, jag hade ju sagt till honom att jag hade spiral, men vi hade ändå haft en diskussion kring att skaffa barn eller inte. Jag hade varit mer pro det och han mer anti det. Och jag var så rädd för att han skulle tro att jag hade tagit ut spiralen. Mm. Så när vi kom på något sånt här akut ultraljud så kunde de se att spiralen satt kvar.
Okay.
Och det var så skönt. För att då behövde han aldrig tvivla. Liksom.
Exakt.
Och sen kom hon ut med spiralen i handen.
Mm-hmm.
Mm. Så den,
där satt den liksom.
Där satt
och
den.
Gjorde ingen nytta.
En liten leksak hon hade i magen.
Vänta, va? Var det hon som... Alltså... Betty kom ut med den i handen.
Betty kom ut med spiralen i handen.
Du skojar.
Ja, för de
försöker... Jag trodde du menade så här barnmorskan drog, alltså kom ut med den i handen.
Nej, alltså. Man försöker ju, om man blir gravid med spiral så försöker de dra den. Även om det är liksom ökad missfallsrisk. Mm. Så försöker de dra den. Men här gick liksom snörena av. Den satt så hårt liksom. Mm. Så att, då sa de att nej, men den får vara kvar. Den kommer liksom försvinna in där. Det är ingen fara. Det är lite ökad missfallsrisk upp till vecka 20 typ.
Okej. Okay. Men shit, var det obehagligt eller?
Ja, men lite sådär. För när man väl då hade bestämt sig för att okej, nu kör vi. Nu gör vi det här. Då, och alla hormonerna börjar kicka in och sådär. Och då så ville man ju verkligen att det skulle liksom, mm. och det gick ganska snabbt för mig att vänja mig vid den tanken.
Mm. Men alltså, så hon kom ut med och höll den i handen?
Ja, hon hade den i handen.
Nej. Mm. Det var det sjukaste jag
har. Jag har kvar den hemma.
Är det sant?
Ja. Vi funderar på om vi ska skriva till de som tillverkar den.
Ja.
Begär skadestånd. Nej, skadestånd, det behöver vi inte. Snarare, tack för precis. Den här fina gåvan.
Kanske de kan döpa nästa så här, uppdatering till Betty. Betty-spiralen.
Ja, exakt. För alla som vill ha något som inte riktigt funkar.
Exakt.
Klara hade spiral men blev gravid ändå. Vad är liksom riskerna eller chanserna för att bli gravid ändå med spiral och kanske preventivmedel överlag?
Ja, det här skulle vi kunna sitta i 2 timmar och diskutera. Men som svar på frågan så kan man säga ja, visst finns det en risk för att man kan bli med barn trots att man använder spiral. Och då finns det ju 2 olika spiraler. Om vi ska titta på dem så har vi då hormonspiralen till exempel. Den fungerar ju bättre än kopparspiralen om man tittar när det gäller som skydd mot graviditet, även om alltså, de är ju väldigt säkra. De är ju det, så att det vill jag ju betona först hand. Och tittar man på hormonspiralen så blir att statistiken säger att det är 0,16 graviditeter per 100 kvinnor och år, så att det är väldigt lågt. Och tittar man på kopparspiralen så tycker jag att då säger man att det är 1 graviditet per 100 kvinnor och per år, så att man på det sättet så säger man hormonspiralen är säkrare. Sen finns det ju olika, jag ska säga, för- och nackdelar också med hormonspiral och kopparspiral. Jag tror att idag så är det betydligt vanligare att man använder en hormonspiral än en kopparspiral. Kopparspiralen, det är då att där är det inga hormoner. Om man som kvinna känner sig att det här med hormoner vill jag inte, då är kopparspiralen ett bättre alternativ. Men den kan innebära att ofta så blöder man lite mer vid menstid vid kopparspiral. Och också att man får mera menssmärtor av den, så att säga. Så det är väl i så fall det som kan vara nackdelen med den hela. Medan hormonspiralen, där är det inte ovanligt att man kanske till och med ibland man får mindre mens och så vidare, att hormonerna styr på det. Så att det där måste man ju diskutera med den barnmorska eller den gynekolog som sätter in spiralen. Och vem är du? Alltså vad vill jag ha? Vad känner jag med det här med för- och nackdelar med barnen, tycker jag är väldigt viktigt. Och vad som är bra med spiral kan man väl också säga när vi diskuterar det, är ju att det är någonting som när man har fött barn så kan man sätta in det ganska tidigt. Man kan fortsätta, amningen påverkas inte av varken kopparspiral eller om hormonspiral. Och använder man vanliga p-piller, det ska man inte använda när man ammar. Däremot mini-p kan man använda.
Jag födde ju på BB Stockholm.
Ja.
Och jag kommer ihåg innan, för jag gick ju över 2 veckor och 2 dagar. Jag blev ju igångsatt sådär, det gör man väl efter 14 dagar eller något sånt där. Men innan
det är olika landsting, men här Stockholm är
tydligen, ja. Nej, men så någon kväll så hade jag, jag var så bedrövad och det gjorde ont och allting. Och så tänkte jag, men vi måste åka in och kolla nu liksom. Så tar vi en taxi in. Och så är det en manlig läkare som gör en undersökning, och han var lite äldre liksom. Han kändes nästan som att han var pyttelite dement nästan. Gör en undersökning på mig på vanlig liksom Danderyd. Det här var nog inte BB Stockholm utan det andra. Och så samtidigt som han håller på att göra den här undersökningen så börjar han prata om bara så här, ja men har ni testat färdknäppen? Och då har han liksom händerna inuti mig och känner liksom på om jag är öppen och sådär. Jag bara, hur tänker du nu? Och så diskuterar han lite om det där, och sen så här, efteråt tar jag på mig byxorna och vi tar en taxi hem, och David bara sitter i taxin och säger, vänta här nu, betalade vi typ 600 spänn taxi tur och retur för att du skulle bli pullad av en gammal gubbe? Var det som hände? Ja, jag tror det kan ha varit det som hände. Absolut. Ja, det var lite galet.
Mysigt.
Mm. Men sen så i alla fall så födde vi på BB Stockholm. Men jag blev igångsatt och när jag låg där in på kvällen innan. När de satte in de här grejerna. Prostaglandin, tampong typ. Så kom jag ihåg att det var en kvinna vägg i vägg som födde. Mm. Och som skrek som att hon blev styckmördad liksom. Oh, eller så här, knivmördad.
Ah.
De här jättegälle skriken.
Hur kändes det?
Nej, men då blir man ju rädd liksom. Ah. Mm, det blir man verkligen.
Fy fan. Så, för hur hade du känt inför alltså förlossningen? Hade du varit rädd innan eller hur hade du förberett och hur kände du liksom inför?
Jag hade nog ett lite för stort självförtroende tror jag. Jag tänkte att för i min familj så har typ ingen fött med epidural.
Mm-hmm.
Så jag hade fått för mig att jag absolut inte skulle ha epidural. Och man har fått barn ganska tidigt. Alltså alla har varit väldigt fertil och så vidare. Mm. Så att jag liksom hade en konstig bild av det där. Och hade skrivit i förlossningsbrev. Som by the way, alltså så här, nu efter andra barnet inser jag vad ett förlossningsbrev ska vara. Jag tycker att det förlossningsbrevet som man skriver är i många fall kanske hjälpa en kvinna, tyvärr. Än att det hjälper. Framförallt inför första.
Hur menar du då?
Eller jag kan ju bara ta det som är mitt exempel där. Mm. Att om man som jag är lite världsfrånvänd och tydligen inte känner sig själv så väl. Att man har kanske, man tror att man ska vara på ett visst sätt när man föder barn. Och man har ingen jävla aning. Och så skriver man det där brevet och så börjar de gå på det.
Just det.
Och så har man kanske inte en bra kommunikation med barnmorska och så vidare. Eller i mitt fall, jag var ju inne under så lång tid för att jag blev igångsatt. Och det drog ut på tiden. Så det kändes som att ja, det var svårt för dem att gå ifrån förlossningsbrevet. Och jag hade nog också liksom, alltså så här, det enda man vet när man ska föda sitt första barn är att man inte har en jävla aning.
Just det.
Och det är ju det läskiga med det. Alltså om jag skulle läsa mitt förlossningsbrev idag så tror jag på riktigt att jag skulle vilja... Nej men, det är fruktansvärt. Fruktansvärt pinsamt. Och så här, om hur man är som person. Typ så här, jag är ju någon som har ganska lätt för att gå in i min egen fantasi. Och jag har ju rätt hög smärttröskel. Fuck you. Nej.
Ja. Igenkänning. Alltså när du skrev ett andra förlossningsbrev, eller skrev du någonting då? Eller tänkte du att det här är meningslöst?
Nej, men jag hade ett mentalt förlossningsbrev. För jag fick liksom typ den uppgiften från den barnmorska jag hade då. Att om jag ville kunde jag skriva ett. Så jag sa att så här, men jag har ett i huvudet och sen så pratade jag med Kjell. Så han vet ungefär vad jag vill liksom.
Just det.
Och jag hade ju såklart i mitt första förlossningsbrev skrivit att jag absolut inte ska ha epidural. Nej. Och jag skulle liksom andas mig igenom alla verken och sådär. Men så blev jag igångsatt och så drog det ut på tiden. Och så kom det in en läkare som, utan att jag riktigt förstod vad som hände, tog min, alltså gjorde hål på hinnorna. Och då fick jag liksom som en enda stor jättelång verkstorm eller vad de kallar det för. Står och håller mig i liksom fönsterbläcket på 9:e våningen och skrika till barnmorskan att om du inte snittar mig nu då kommer jag hoppa. Öppna fönstret och liksom halvvägs ut och så de får dra ner mig och bara du har skrivit här i ditt förlossningsbrev
att du vill ha epidural.
Ja, men Gud. Du kanske ska ta en jag bara jag vill ha den. Ge den till mig. Och sen så kommer den läkare och lägger en epidural på mig och så får jag liksom sova i 2 timmar. Innan så hade jag öppnat mig kanske 1,5 centimeter. Och så kommer de in då efter epiduralen hade värk i 1 timme och 1/4 kanske och bara ja, nu är du helt öppen.
Du skojar?
Så på en timme ungefär
jävlar.
Så gick jag från liksom 8 till full öppen.
Oh shit, så den där verkstormen var ju verkligen.
Ja, nej, epiduralen. Epiduralen var det som gjorde att jag öppnade mig.
Okej.
100%. Ja, min kropp motarbetade fullständigt innan. Alltså, det är ju den här paniken, rädslan. Känslan av att man kanske faller liksom, och så får man ingen paus. Och där kan epiduralen verkligen vara, tycker jag, en jättebra liksom, ett jättebra hjälpmedel. Mm. För bara få den där lilla pausen.
Mm. Vad tycker du är vikten av att skriva ett förlossningsbrev?
Ja, alltså om jag tänker utifrån flera perspektiv, så jag kan tycka för kvinnan och föräldrarna, så ser jag, tycker jag att de ser själva att de har haft nytta av. För då måste de sätta sig ner, man måste fundera över vem är jag, vad är viktigt för mig och för oss och så vidare. Så att det blir någon form att knyta ihop säcken, och också att man diskuterar emellan med sin partner om det hela. Alltså, och då brukar det bli mer förståeligt på det viset. För man måste reflektera mera kanske än om man bara pratar vilt om det. Och det är bra att hänga, då har vi de här punkterna att hänga upp det hela. Och min partner vet då, och jag, vi har diskuterat det här. Så att jag tycker att det är bra, för man får reflektera över det. Sen tycker jag det är viktigt också att ett födelsebrev innebär ju inte att man skriver ett kontrakt på något sätt. Så att det är inte ovanligt att kunna säga, nej nu skiter jag inte på det här. Eller det var inte alls så, när man befinner sig i verkligheten. Till ett födelsebrev också som kan innehålla, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. För det kan också, det tycker jag är bra för mig som barnmorska att veta att om jag får ett sånt födelsebrev, så vet jag den här kvinnan och de här föräldrarna, eller de, nej de vet inte. Och så får man diskutera hur ska vi jobba utifrån det perspektivet. Så. Och jag tycker för mig som barnmorska, så den typ av födelsebrev som känns viktigt för mig, det är ju mer att kvinnan kan beskriva, och partnern också som är involverad, föräldrarna kan beskriva för mig vad är viktigt för dem, vad tycker de, vilken typ av personlighet, och vad är man orolig för, finns det någonting som man är orolig för, som man är rädd för, och finns det någonting som de tänker sig att det här är jätteviktigt att barnmorskan få veta om oss som personer. Sen kan man ju gå in och skriva om vad man vill ha för, om man vet det, allt från smärtlindring och allt, men det viktiga är att vilket form av stöd förväntar du, alltså vill du ha mig som barnmorska, hur vill du att jag ska agera i olika situationer, och vilken form av information och sådana saker. Och att det viktiga är då att det här födelsebrevet sen när man kommer till och ska föda barn, att man vid inkomsten sätter sig ner med barnmorskan och går igenom det här punkt för punkt för punkt, så att det inte kommer senare. Och jag rekommenderar alla föräldrar som har skrivit brev att verkligen stämma av med barnmorskan. Har du läst vårt brev? Och sedan och så säga att man okejar det, att nej, det här gäller fortfarande. Och det kan man ta upp kanske några timmar senare, gäller det fortfarande som står i brevet.
Vad innebär en värkstorm?
Ja, det är ju för mycket värkar. Och vi säger normalt så har man då 5 värkar på en 10 minuters period. Mer ska man inte ha. För då blir mellanrummen där livmodern slappnar av, och där genomblödningen så att moderkaka kan få syre och näring och så vidare som går ut till barn, så behövs de här mellanrummen. Och blir det tätare, då blir det för lite syre som går över till barn och så vidare. Så det här kan ju bli väldigt tråkiga konsekvenser för barnet om det blir så. Och sen för kvinnan också, det här med värkstorm, det är alltså fruktansvärt. Det är väl som springa in i väggen 5 gånger, att man tappar fokus på allting. Och jättetråkigt. Jag tror att det ibland kan vara värre, alltså det är min erfarenhet, att kvinnan får en värkstorm än att få ett mer långdraget förlopp. För den här värkstormen gör att man tappar allt tänk. Och problemet för mig efteråt också för kvinnan, det är att då kommer alla säga, ah, men tänk vilken tur det hade, för att det gick så fort, vad bra det hade. Och precis tvärtom så är det ju, att det här kan göra att jag föder inte ett barn till, jag tar inte den skräckupplevelsen en gång till. Så att det här är jätteviktigt att man verkligen ger förståelse och stämmer av, men kan vara här okej för det, och inte bara gå på en och säga grattis till henne, utan allt står där och flinar och ler hallå.
Vi säger ju ofta att epidural kan göra att verkar avstannar och så vidare, men kan det också tvärt emot påskynda ett förlossningsarbete eller öppningsskede?
Ja, påskynda öppningsskedet och själva födandet tycker jag att jag kan, själva har erfarenhet och varit med en kvinna, och det är kvinnor, för mig, nu blir det min erfarenhet som förra igen, och det är alltså kvinnor som kanske kommer in och är väldigt spända och oroliga, och livmoderhalsen är väldigt spänd och oeftergivlig och så vidare så här. Och där man kan ju att på grund av det så går förlossningen inte framåt. Och där kan till och med ha hänt att jag har rekommenderat att en ryggbedövning skulle lösa det här problemet med att förlossningen skulle gå framåt. För att när man lägger då bedövningen så slappnar kvinnan av och livmoderhalsen också och så går det jättefint framåt. Det är väl inte så jättevanligt, men just den situationen man har en livmoderhals som är väldigt, väldigt spänd och oeftergivlig, en kvinna som är väldigt smärtpåverkad, för då kommer ju alla de här stresshormonerna som motverkar oxytocinet, och så med en ryggbedövning så kan man få ordning på det viset så att förlossningen går snabbare framåt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why UnitedHealthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vad, men under epiduralen och när du öppnade, då kände du någonting då? Eller tog den bort all smärta?
Nej, den tog bort allt. Mm. Så då kunde jag sova en timme. Så jag sov en timme. Och sen var jag öppen.
Fullt. Jesus
Christ. Då var det liksom lite så där paus. Vi lät epiduralen gå ur kroppen. Och sen var det bara att börja krysta liksom. Mm. Och sen är andra förlossningen så kom jag in och var så här, shit, jag kan inte, det här kommer inte gå. Då ville jag ta ett bad, men sen drog det ut på tiden och så sa jag direkt, jag bara, okej, jag vill ha en epidural. Direkt nu, jag behöver den nu liksom. Och barnmorskan var så här, då födde vi i Visby, jag älskar Visby, förlossningen i Visby är underbar. Och så sa hon bara, ja, jag kommer få svårt att få igenom det här, för du är liksom typ bara 1,5-2 centimeter öppen. Så att det kommer att vara jättesvårt att få igenom det här. Men jag ska försöka och prata med min liksom, med UVA-läkaren. Mm. Och så kom hon in då 5 minuter senare och bara så här, fan, jag tjatar det. Men eftersom det är ditt andra barn så jag tror dig att du vill ha epiduralen. Mm. Så han kommer att göra det. Och så la han epiduralen och så sov jag en timme och sen var jag öppen. 10 centimeter.
Nej.
Så det verkar vara min...
herregud, det är din grej.
Min grej.
Jesus Christ. Ja. Gud, jag säger Jesus Christ hela tiden. Som att jag har sett ett avsnitt av Sons of Anarchy.
Men det var så skönt också när jag sa till henne innan att så här, okej, det som kommer hända om jag får epiduralen är att jag kommer öppna mig. Och hon bara, ja, eftersom det är lite andra då. Hade det varit första barnen hade de ju inte trott mig. Då vet man ju inte om det hade varit så heller. Men men andra. Och det var så skönt att hon stod upp för mig mot den här överläkaren. Och sen var så här, typ dagen efter var så här, men jag har gått runt och berättat för alla om det här. Alltså. Det är så häftigt.
Ja. Men vad galet.
Ja, vi ger inte epidural när man är så lite öppen. För då, det kan ju vara att det tar ut, dröjer processen
längre.
Ja,
det är
ju
det vanligaste som de säger, eller upplever. Att det bara förlängs. Jösses.
Min mamma, när hon födde mig så var det lite samma sak. Det drog ut på tiden liksom. Och så blev hon inlagd, för hon, de bodde så långt från sjukhuset så hon fick sova i UVA. Mm. På den tiden var det ju inte platsbrist liksom. Och då gav de henne en sovcocktail.
Just det.
Och sen vaknade hon en timme senare och då var det krystvärkare. Så att...
Nej men herregud.
Ja, men
det
just...
ligger någonting i släkten där.
Men jag tror också så här, bara att få slappna av och liksom, ja, när man sover. Annars är det som att kropp för mig, eller psyket, allting bara motarbetar det som håller på att ske.
Mm.
Man spänner sig, man, man tror att man slappnar av men man kanske inte riktigt gör det.
Mm.
Och när man sover då gör kroppen sin grej liksom.
Men hade du, just i och med att du hade då på förlossningsbred tänkt att du skulle andas igenom och så, hade du gjort några så här, hade du gått någon så här, yoga eller profylax eller någonting inför? Så du hade teknik för det, eller vad du kände med att du tänkte att du skulle kunna fixa det själv liksom?
Ja, alltså första barnet så tänkte jag ju... Eller jag ville nog gå på någon förlossningskurs, men jag fick inte riktigt med min kille. För att vi hade haft kompisar som fick barn bara några månader innan. Som hade gått på någon kurs som var liksom väldigt så här... Men det var någon som hade... Alltså hon, barnmorskan hade pratat om att så här, det är viktigt att ha en målbild under förlossningen. Att man tänker på att man får barnet i armarna liksom. Så var det en pappa som hade räckt upp armen och bara så här... Men om barnet dör då, vad händer med min målbild då? Och... barnmorskan bara, ja, då kanske du har lite andra saker att fundera på och oroa dig över än vad som händer med målbilden. Så det var han så här, mitt ex, han bara, jag kommer inte gå på en sån här förlossningsprofylaxkurs eller vad det är. Så här. Och det var ju också så sen, vi hade inget riktigt samarbete han och jag under förlossningen. Jag gav honom en uppgift och det var att liksom, mäta tiden på mina verkar och sen, när jag bara, okay, hur lång tid är det nu? Han bara, vadå? Så sitta och spela mobilspel. Liksom så här, you had one job. Kom igen. Ett enda jobb hade du. Förutom då, han var väldigt rolig under förlossningen. Och det gjorde ju väldigt mycket bra. Alltså humor hjälper mycket. Men nej. Jag hade lyssnat på jättemycket avslappningsband. Jag hade läst alla böcker som fanns på ämnet. Och jag höll på, jag la väldigt mycket tid på det kan jag säga. Men jag tror att eftersom det började fel med att jag var tvungen att bli igångsatt och jag gick över tiden, så var det som att de här strategierna fick aldrig riktigt komma in i spel. Liksom.
Just det.
För jag kunde inte justera, och det är det jag menar med förlossningsbrev och sådana grejer. Jag kunde inte justera liksom, ja, min taktik eller min målbild till omständigheterna.
Just det.
Riktigt.
I och med att din första reaktion där när du blev gravid var så liksom, panik. Hur gick ni från, hur gick du från panikkänslan till att, jo men vi gör det här liksom?
Jag, den första jag ringde var ju såklart David då. Och sen var jag ändå tvungen att åka till jobbet efter jag hade då liksom tagit det här testet. Så vi hade idrottsgalan i Globen, så jag satt i en taxi på väg till Globen och liksom la in en snus under läppen och bara, nej just det, tog ut den igen liksom. Och så ringde jag min syster, och hon fick sitt första barn när hon var 20 och sitt andra barn när hon var 23, och jag var, vid det här laget var jag 26. Jag skulle hinna fylla 27 då innan jag fick mitt första barn. Men jag kände mig så oerhört ung och jag var ny på jobbet och allting. Och så berättade jag för henne att jag precis har fått ett positivt gradtest och att jag är i chock. Liksom. Och hon var väldigt bra att prata med där och var så här, men oavsett liksom, vad du beslutar dig för så kommer det bli bra. Liksom. Och om du väljer att gå vidare i graviditeten så kommer du klara det utan problem. Och det var väldigt skönt att höra det.
Mm.
För just då så tror jag att vi hade också tänkt att vi var öppna för liksom möjligheten att avsluta graviditeten. Och det fanns en tid bokad för det.
Okay.
Och så åkte jag iväg på någon slags kurs med Måns Zelmerlöws mamma av alla, som höll i någon slags retorikkurs. Mm-hmm. Det var jättemärkligt. Under en sån här ledarskapsutbildning och hur man så här ska prata som chef. Typ. Ja, ni förstår ju att jag kanske inte är en jättebra chef med tanke på hur jag... ja. Nej, men så jag var liksom tvungen... Hon var en av de första jag var tvungen att berätta att jag var gravid för mm-hmm. att jag mådde ju ganska illa, så jag just kunde det. Inte vara med på alla aktiviteter. Så min syrra, Måns Zelmerlöws mamma, och David som visste innan någon annan visste. Nej, men sen så sov jag på det där på kursen och sen kom jag hem efter och så kom... Nej, men jag ringde David från kursen och sa jag tror inte att jag vill göra en abort.
Mm.
Jag vill nog gå vidare med det här. Och då var han så här, han bara, men vi kör.
Mm.
Jag tror att han... han ville mest känna att jag kände att jag var liksom på banan.
Mm.
Ja. Och det blev bra.
Bra val.
Mm. Ja, det är en underbar unge.
Mm.
Livet hade liksom varit fruktansvärt tråkigt utan henne.
Ja, såklart. Vi hoppar tillbaka då till förlossningsrummet.
Mm.
Du är alltså öppen 10 cm efter att ha sovit lite gött där. Och vad händer då?
Då börjar ju krystvärkarna. Jag kommer ihåg att det var som man jag mullrade så här så liksom varje krystning. Och sen så...
kom det naturligt eller hade du hört innan att man skulle mullra just så, eller kom det
ljudet? Nej,
det
kom av sig själv. Det kom helt naturligt. Mm. Det är liksom som att ett väsen tog över mig.
Mm.
Men det var liksom det enda jag kunde göra var bara den. Och sen så skulle jag testa lustgas. Nej, förlåt, det hade jag gjort innan och kräks av jag. Det kräktes jag ner.
Okay.
Nej, men så kryssverkarna börjar, men det liksom går inte framåt.
Mm.
Och det känns som att Betty liksom kommer inte ner ordentligt i förlossningskanalen eller hur det nu är. Då säger de att de måste tömma min blåse.
Mm.
För jag har ju liksom inte gått på toa som jag borde ha gjort. Och vi har ju varit där så lång tid och så. Och jag blev skitarg. Alltså jag bara, vad fan ska ni i det hålet att göra? Nu får
av
ni
alla
ge.
Hål.
Ja, men alltså, så här,
kan inte vara ett hål i för det.
Ja, men kan vi fokusera på hålet det gäller här?
Mm.
Och då har jag liksom inne och bajsar på mig och allting. Så här, det händer ingenting. Hon kommer inte ut. Och så stoppar de ner en sån här kateteraktig grej. Och sen så var det som att de bara, ja nej, här var det liksom 1,5 liter urin som satt i vägen.
Ah.
Och innan det så, det här vet jag inte för det här märkte inte jag själv, så hade det, de hade till och med tagit in en läkare som stod runt hörnet, för skulle inte hon komma ut på liksom nästa kryssning så skulle de ta mig på akutsnitt.
Okej, det var så pass.
Ja, för då hade det gått för lång tid liksom.
Mm. Vet du hur lång tid det hade tagit?
Nej, men jag tror också att man började se på hennes hjärtljud eller något. Alltså det var, och det står liksom i journalen också. Och David säger att han såg läkaren runt hörnet liksom, stå och vänta.
Mm.
Men efter vi hade då tömt urin...
Men skönt att du inte märkte det. Alltså,
nej.
Slapp känna den.
Nej, det var, de var faktiskt väldigt proffsiga tycker jag där. Det var, alltså, den enda negativa egentligen erfarenheten jag har är ju att jag blev igångsatt. Och då att man var tvungen att vara inne så lång tid.
Mm.
För det är ju ganska skönt att vara hemma så länge man kan, såklart. Men nej, med 3 kryssningar så kom hon efter urin.
Shit, så det var det där som satt i vägarna alltså.
Ja, det var bara det. Så då var det bara tjoff, tjoff, tjoff. Och barnmorskan bara, nej, nej, håll emot nu, håll emot, du får inte. Och jag bara, jag måste. Så här, jag dör om jag inte kryssar nu.
Mm.
Så var bara så här, känslan av att så här, det måste ske. Och det hände andra gången också. När barnmorskan bara sa, du kommer att spricka om du... Håll emot nu, nu håller du emot, håll emot, håll emot. Jag bara, det går inte, jag måste. Andra gången så gick det ju lite bättre. Så då fick jag bara sy 1 stygn. Men första gången var det lite mer. Men det var inte farligt. Alltså, det var inte... De flesta sprickarna jag fick var ju sådana som är liksom invändigt. Så, inte i...
Just det, inte mellan så att säga. Nej. Mellangården. Det är bra.
Mm.
Men hur var det att få ut Betty? Alltså, hur kändes det när du såg henne första gången? Med spiral i hand.
Oj, det var ju verkligen... alltså jag var i chock. 100% chockad bara.
Mm.
Och jag hade kanske trott att jag skulle gråta, men jag hade inte fattat. Det är ytterligare en grej som jag har gett som tips till alla som ska föda barn, faktiskt. Som jag fick då. Det var att jag har under hela den graviditeten inte förstått att jag hade ett barn i min mage. Alltså man förstår det på en sån teoretisk nivå, men du förstår det inte i verkligheten. Och... det var någon gång under förlossningen som barnmorskan var så här, känn mellan benen nu så känner du huvudet. Mm. Och jag bara, nej, varför ska jag göra det?
Mm.
Det är ju idioti. Jag vill inte känna mellan benen. Till slut så tog hon min hand och tryckte ner den så att jag var så här, ja men gud, det är ju det här jag håller på med. Jag håller ju inte på att bli mördad liksom. Jag föder ju ett barn här.
Mm.
Och det tror jag är en så här bra reminder som jag använde ganska mycket andra gången. För då så kände jag hela tiden och så pratade jag med Sam. Då visste jag inte att Sam skulle vara en pojke eller flicka.
Mm.
Och var så här, kom igen, vi är ett team. Nu gör vi det här. Du kämpar inifrån, jag kämpar utifrån. Vi gör det tillsammans liksom. Wow. Men så när jag fick ut Betty så var jag inte riktigt redo för det.
Men första barnet är ju extremt overkligt och abstrakt.
Ja.
Alltså verkligen.
Och jag var liksom, man blir ju livrädd.
Mm.
Alltså så rädd var jag direkt. Den instinkten slog igång direkt att liksom man bara kände så här, det här lilla livet kommer jag liksom skydda med allt jag har.
Mm.
Men i övrigt vet jag inte vad jag känner alls. Mm. Och det tog lite tid liksom innan, alltså instinkten fanns där men inte kanske kärleken på det sättet. Alltså, eller den här som de pratade om men som jag kanske inte riktigt fattade vid första barnet, men vad är det man kallar det för nu, anknytningen.
Precis.
Betty lärde mig att liksom bli förälder.
Mm.
När Sam föddes så var jag en förälder.
Mm.
Det är så jävla tydligt på ett annat sätt liksom.
Jag känner igen mig 100% exakt det du säger. Gudrun Abascal säger ju också ofta när jag tar upp just det här med att man, och väldigt vanligt är det ju vid första barnet, att man känner den här överbeskyddande grejen, men man kanske inte känner den här himlastormande kärleken.
Nej.
Och så får man, är det lätt att få dåligt samvete kring det och bara, gud, jag älskar inte mitt barn. Alltså den känslan. Mm. Då är hon ganska tydlig med att fast det här, alltså att verkligen att man, vi i våra huvuden skiljer på det här och tror inte att det här lejonmamma beskyddar instinkten, det är ju egentligen den yttersta formen av kärlek, menar hon.
Mm.
Och det kan ju vara skönt att bara så här påminna sig själv om i de, när man tänker att men gud, vad är det för fel på mig, varför älskar inte jag mitt nyfödda barn.
Mm.
Att det gör du ju, fast man fattar inte det liksom.
Nej.
Tycker jag är ganska fint.
Ja, väldigt fint. För det hade man ju verkligen mått bättre av att höra då kanske.
Eller
hur? Sen tror jag att jag... Ja, men i föräldraskap och sådär så... Jag kommer från en familj med pedagoger.
Mm.
Jag har aldrig haft så liksom dålig självförtroende som förälder riktigt. Det kanske kommer komma. Jag tror att jag kommer vara en sämre tonårsförälder.
Nej, vad skulle vara det för?
Ja, men jag är ganska så här, jag säger till dig, men så här, Italien, så här, mycket humör och mycket, och så vet man en tonåring som har mycket humör. Alltså det kommer att smälla sig dörrar.
Det blir liv i luckan.
Det kommer att vara som två tonåringar hemma, alltså jag och min tonåring.
Men då kanske ni kommer kunna ändå finna varandra i det.
Ja, absolut.
Tänker jag. Du kan prata med dem på deras nivå.
Ja, det kanske. Fånig mamma som försöker vara tonåring.
Sen var det ju några år fast forward här nu då.
Mm.
Det var inte heller så planerat.
Nej, jag och Kjell då, vi hade varit ihop i 10 månader kanske. Mm. Men vi flyttade ihop redan efter en månad. Det kanske är galet liksom, men jag kände lite då att så här, allting kändes så jävla rätt med honom. Och så tänkte jag, istället för att vänta med det och dra ut på det och investera jättemycket i relationen och så funkar det inte med Betty.
Mm.
Så kör vi liksom. Och så fick ju de träffas några gånger innan hon förstod att det var någonting mellan han och mig.
Mm.
Såklart. Utan att det här är mammas kompis.
Just det.
Och de klickade direkt och så. Och hon liksom såg fram emot att han skulle komma hem till oss. Och sådär. Och sen flyttade vi ihop ganska snabbt. Jag tror att folk som är så väldigt rädda för det där. Alltså det är en sak om man inte känner att man vet riktigt om det här är seriöst eller inte. Då ska man självklart inte flytta ihop med någon. Men om man så direkt känner, okej, vi är ihop, jag vill gifta mig med dig en dag, jag vill skaffa barn med dig, alltså allting, och båda två känner så tycker jag att alltså, det finns ingen poäng riktigt med att vänta med att introducera för ett barn som är typ 3 år som ännu inte fattar någonting. Mm. Det är annat kanske om man har ett äldre barn hemma. En 3-åring förstår inte det där riktigt.
Nej.
Men vi var uppe 10 månader och sen så var det samma sak. Jag var på någon jobbmiddag, hade jätteont i magen, var tvungen att gå hem. Och mina kollegor bara var så här, va? Ska du gå hem? Du går aldrig hem. Men jag tror att det är någonting med min mage, jag får skitont i magen. Och sen så
kände du igen den? För du hade ju ont i magen förra gången också. Alltså, kunde du koppla det?
Nej.
Nej.
Och jag hade inte alltså jag har ju haft såna mens-app så jag lägger in mensen i och sådär, men jag hade liksom inte reagerat över att den var så särskilt sent, så någon dag hit och dit, och den är det ibland liksom.
Och förlåt, kör du spiral igen eller hade ni någon annan form av?
Nej, hade faktiskt ingen spiral.
Nej.
Men vi hade heller liksom inte haft, vi hade gjort finska rycket.
Ja.
Det är det som gör att så här, vi hade, det är verkligen ingenting att lita på riktigt. Finska rycket funkar ju inte för alla alltid, men hade jag gravtest hemma, för jag hade haft en så här pregnancy scare några månader tidigare, så jag hade någon så här 10-pack eller vad det är.
Mm.
Och så kissade jag på det, och han visste ju inte ens då att jag skulle testa mig heller, och så var det positivt. Så jag gick ut då på morgonen efter, satt Betty i liksom en stol framför tvn med frukost, och så gick jag in till honom och liksom gav honom graviditetstestet. Och han började gråta som ett barn. Han var så glad. Det var så fint.
Gud vad fint.
Att vi fick att det var liksom glatt.
Mm.
Det var kul.
Lite skillnad från paniken förra gången då.
Mm.
Mm.
Mm. Så det var helt annorlunda.
Gud vad fint.
Mm. Ja, för han hade ju inte trott att han skulle få några barn. Han hade liksom gett upp den drömmen lite.
Mm.
Eftersom han är 15 år äldre och kanske inte riktigt hade varit liksom, alltså, haft många relationer och så, men aldrig riktigt känt att han hade landat i någon av dem. Mm. Och kanske inte heller varit redo för det. Och sen hade han gått i lite liksom personlighetsutvecklande terapi. Och efter det så var han liksom mogen för att kanske träffa någon så som han träffade mig. Liksom.
Mm. Och så träffa kanske någon då som redan har barn, då kanske man heller inte tänker att det kommer hända direkt.
Nej, men precis. Och jag tror att det var lite det att han så här, ja, men om det bara är du och jag och Betty, så är jag ju supernöjd liksom.
Mm.
Det här blir liksom bara som världens bästa superbonus såklart.
Mm. Mm.
Men det är liksom ingenting jag förväntar mig eller begär. Så. Mm.
Fin man.
Mm.
Hur är det att vara gravid tycker du då?
Första gången så gick jag på myten att äta för två. Så då var det inte så kul. Eftersom jag också gick över. Så jag blev så oerhört tung i kroppen. Och knäna gick sönder och sådär.
Mm.
Gick inte upp jättemycket i vikt så. Men blev liksom tung. Andra gången så tyckte jag att det var... Förutom att jag blev väldigt, väldigt trött. Så tyckte jag att det var väldigt härligt.
Mm.
Och åt som en normal människa. Och tog hand om mig bättre. Ja, hade en annan inställning tror jag.
Mm.
Det låter så jävla töntigt att säga till folk att vara lite käcka, men nu, alltså, istället för att se det som en sjukdom som har drabbat en, för det gjorde jag första gången. Andra gången försökte jag att inte tänka så, för jag liksom vill inte gå in i en 9 månader lång svacka. Mm. Och då tyckte jag faktiskt att det blev lite bättre. Att man försökte liksom köra sitt liv som vanligt. Mm. Och inte bara liksom ligga i soffan med en chipspåse och tycker synd om sig själv. För att man inte får vara ute och dricka glas vin typ.
Inställning is key.
Ja, och sen nu tänker jag, om jag blir gravid igen, att jag verkligen, verkligen ska njuta av den graviditeten och liksom så här, gå in i den lite. För att det med största sannolikhet kommer bli min sista.
Mm. Tillåta sig att pausa lite kanske.
Ja, men verkligen. Och bara så här, alltså, inte ha FOMO i 9 månader eller... Längt efter det där första glaset vin. Det kommer man ju längt efter ändå.
Ja, men kanske inte göra så stor grej av det. Jag kan känna att det är en väldigt stor grej. Just det där vinet. Mm. Att det tjatas det väldigt mycket om, tycker jag.
Ja.
Så här, åh gud, saknar jag så mycket. Alltså, vet, så här, visst, det kan man ju göra. Men är det verkligen så här... Är det verkligen det jobbigaste?
Ja, men jag tror att det var mer så
första gången
förut kanske. Eller när man var yngre kanske.
Mm. Ja, eller, så kanske.
Jag vet inte, kanske inte heller i så här ålders. Nej, men jag håller med. Det är en grej som, alltså, det var skönt ett tag när det var att man omvärderade liksom mammarollen ganska mycket och plötsligt så var det okej att vara lite sopig ibland. Mm. Och man behöver inte vara den där bullmamman. Och man skrev liksom inte som det första man gjorde på sin Instagram att jag är mamma till. Utan man är massa andra
grejer. Men man jobbar med det här och man är liksom... Ja.
Men nu tycker jag nästan att vi ibland liksom tippar över i att så här, det retoriskt pratas kring moder... Alltså mammaskap, vad heter det? Mödraskapet och... Eller föräldraskapet också såklart. Jag tycker att pappar har lite samma liksom jargong. Med, och graviditet som att så här, det är så fruktansvärt och det är så hemskt och det är så jobbigt och du har fuckat upp ditt liv nu, du kommer aldrig få tillbaka ditt liv.
Precis, för det är lite det jag menar med vinet, att det är, så här, det är ju fint om man säger åh gud, det vore så gött med en öl nu, det har jag också tyckt.
Ja.
Men det känns lite som att det blir en jargong som du säger, att man så här säger det för att man ska.
Ja.
Så här, för att det låter lite coolt.
Precis.
Typ. Oh, jag vill dö, jag vill ha ett vin. Okej.
Okay. Ja. Ja, men jag håller med till 100%. Alltså, lite så. Och så blir det liksom... Det är inte så fräscht.
Nej, håller med.
Jag tänkte ett... Och det är också så här, man vill ju inte skuldbelägga heller. Det här blir så svårt. För att det var, ett tag så sa jag väldigt mycket. Och hade det som liksom mitt budord i mitt föräldraskap, att säga okej, syrgasmasken på först.
Mm.
Om du mår bra, mår dina barn bra.
Mm.
Men det är verkligen någonting som det är så lätt att gömma sig bakom hela tiden.
Mm.
Att tänka att så här, jag mår bra av att skita med familjeaktiviteten, eller jag mår bra av att sitta här med min telefon och parkera mina barn framför tvn.
Mm.
Alltså så här, det är klart att det är helt okej, men när man börjar använda det hela tiden som en ursäkt för att man bara är en jävligt shitty parent. I det träsket var ju jag, och i det träsket var jag också när jag gnällde över min graviditet.
Mm.
Att så här, ja, det är fan jobbigt, men du får ju liksom ett barn.
Mm.
Håll käften och bit ihop lite. Mm. Så länge man inte liksom ligger och har så här total foglossning. Eller liksom...
Nej, men det är ju en annan sak såklart. Liksom.
Ja,
man kan ju må skitdåligt och man kan ha symptom som gör att man inte kan komma ur sängen. Liksom.
Men när man har en helt normal
precis, det är ju exakt. Det är ju där vi är inne och gnäller på lite nu. Att man liksom nästan stoltserar lite med att det är så jobbigt. Ja, jag vet inte. Såklart, alla känner ju naturligtvis olika, för man har olika smärttrösklar kring olika saker. Men ibland kan jag känna att retoriken är lite tramsig nästan. Mm. En sak kom jag på när jag var gravid första gången, så sa du till mig på något event: bara, grattis, din fitta kommer se ut som en hamburgare. Så typiskt klara grejer att säga. Men utveckla, vad menar, kommer du ihåg vad du menar med hamburgerfitta?
Alltså, jag tror den första, det är många som frågar mig om hamburgerfittan, för att jag har liksom sagt det i många publika sammanhang. Så att jag tror en del förknippar mig med hamburgerfitta, men jag vill faktiskt kredda Tove Nordström, för att det var hon som gav mig begreppet hamburgerfitta. En gång frågade jag Edvard Blom i livesändning om hans fru Gunilla hade fått hamburgerfitta. Och han blev väldigt chockad. Sen pratade han inte mer med dig, men kan jag säga. Nej, men hamburgerfitta är ju då i slutet av en graviditet eller precis efter förlossning. Man har ju en oerhört mycket tyngd ner till, liksom det trycker neråt, trycker på. Samtidigt som du har oerhört mycket blod i kroppen. Du får ju flera liter extra blod i slutet av en graviditet liksom, för att klara förlossning och så vidare. Och så är det svullen av vätske. Och det är helt enkelt när fittan börjar puta ut. Så att blygdisarna blir liksom som en liten sallad. Och sen, om man tittar med en spegel så ser det ut som en riktigt full smockad hamburgare. Liksom. Ja. Med sallad och allt.
Med sallad och allt.
Ja. Everything. Everything.
Mysigt. Mm. Ja, men det var ju kul att höra när man precis har blivit gravid där.
Ja, men den går ju bort.
Ja,
men man måste nästan så här, i slutet av en graviditet bara ta den där checken. Det är ganska spännande.
Det är nog väldigt få som gör, tror jag. Jag gjorde inte det.
Nej.
Kan jag säga. Och det här är faktiskt, nu kommer en erkänning. Erkänning, helt fel ord. Men första gången jag ens tittade på mitt underliv i spegel var på liksom efter vad heter det, andra, alltså, återbesöket hos barnmorskan.
Ja,
blev det första gången i mitt liv. Och det var ju så här, för hon bara, ska vi titta? Jag bara, ja. Jag vet liksom egentligen inte varför. Det är inte så att jag har varit superpryd eller rädd, eller, ja, kanske rädd då.
Mm.
För hur det ska se ut. Men så bara, gud, vad fin den är. Det var min första känsla. Jag bara, gud, så sjukt att jag då var 36 år. Aldrig sett min egen fiffi. Snippa, slida, vagina. Hur sjukt.
Men då har du inte varit så här att du bara, vad är det vi känner här? Man måste kolla vad det här är för någonting spännande. Nej, men,
nej. Aldrig.
Ja. Nej, men jag tror det är jättevanligt.
Ja, alltså, det är inte som det, att man så här, men det är lite galet. Liksom, det är konstigt egentligen med det, tanke på.
Ja, fast det är inte som att man borstar tänderna, man kammar håret och man kollar fittan. Alltså, det är inte en daglig aktivitet.
Nej,
så.
Men det är ju ändå någonting som påverkar otroligt mycket av sin vardag. Ja. Allt från mensen till liksom flytningar till alltså innan man ska ligga med någon första gången. Var ska den in någonstans? Bara en sån fråga. Liksom.
Ja, är det fanns sant. Jag undrar när man gjorde det första gången. Jag kan inte ens komma ihåg.
Vi kanske ska uppmana alla som lyssnar att ta fram en spegel idag. Och bara bli kompis med din lilla.
Mm.
Din kompis, så att säga.
Ja. Mm. Jag måste för övrigt säga innan vi avrundar att på tal om att den blir svullen. Min fiffi blir ju så svullen och jag har liksom alltid blivit ganska sugen av det. Så att när folk frågar mig då, men hur kommer det sig att, så här, att du krystverk, att du kunde krysta ut på liksom tre kryssningar. Det var någon slags urkraft. Jag bara, ja. Eller så var det att jag var så jävla kåt, va? Innan förlossningen, för att jag var så svullen där nere. Så jag liksom, och jag blev sjukskriven för att jag fick problem med ryggen. Så det enda jag gjorde var att ligga hemma och pilla på mig. Så här, och när man har fått liksom tre orgasmer om dagen, då har man väldigt bra bäckenbottenmuskulatur.
Vi måste lägga till lite mer tid på det här programmet.
Nej, men det är på riktigt. Alltså, bara om man behöver verkligen inte ha sex med sin partner, om man inte tycker det är så himla kul i slutet av en graviditet, då känner man sig ju inte så här, kanske rå sexig liksom. Men att ha lite sex med sig själv, eller göra liksom knipövningar i samband med det. Det här var ju bara så här, ren orgasm. Jättebra bäckenbottenträning.
Ja, verkligen. Det är det ju. Det är ju precis det som man vill komma åt. Men så att du var verkligen... Var det här i båda graviditeterna att du var lite extra sugen mot slutet?
Ja, eller egentligen...
Eller hela graviditeten?
Ja, inte när man har mått ill och sånt där. Nej. Det är man ju inte. Eller när man är trött och så. Men när blodet börjar liksom forsla till... Vad heter det? Ja. Då hände det något, ja.
Coolt.
Det
här är faktiskt något vi inte pratat om alls, tror jag, i den här podden. Och det är ju egentligen lite en myt att, eller så här, jag har tänkt att det har varit mycket mer myt som män har hittat på, att kvinnor blir liksom mer sugna när de är gravida. För du är också den första som har liksom, själv tagit upp det, kanske. Det är det, man kanske inte pratar så mycket om det själv. Men det är ju jävligt intressant att det kanske, för som sagt, jag har sett det mer som så här, männen som hittat på den här grejen. Typ.
Jag tror kanske, alltså så här, det här är verkligen bara mina tankar om det, att det som hindrar många kvinnor när de är gravida från att liksom tillåta sig själva att bli kåte och känna sig kåte är det kroppsliga, alltså så här, självbilden.
Ja.
Att man vill inte liksom se sig själv som en sexuell varelse kanske när man är gravid. Och det finns någonting i bakhuvudet som ringer, det är väl lite konstigt med en kille som tänder på liksom den här jättemagen typ.
Mm.
Plus att det är så mycket som förändras med kroppen och utseendet och sådär som jag tror sätter grillar i huvudet på en.
Mm.
Inklusive mig. Men jag har nog försökt att liksom se förbi det. Och sen, jag tycker inte alls att det måste vara sex med en partner. Utan så här, gör det på egen hand bara. Om du är kåt, om du inte känner det liksom. Men det hade varit häftigt om fler tjejer bara kunde se bort ifrån sina liksom fysiska varelser där och bara gå in i liksom kåtheten.
Mm.
På samma sätt som det är jättetråkigt att ligga med någon som liksom bara tänker på hur den ser ut hela tiden.
Ja, exakt.
Istället för att personen ger sig hän.
Mm.
Och att kvinnors sexualitet är jättemycket kopplad till bilden alltså de omkring har på en, den man ligger med, dens bild av en, att så här, hur ser jag ut utifrån sett, det är liksom det är där sexualiteten bottnar, och det är ju helt fel. Alltså det är ju, men det är sexualitet bottnar bara nästan till 100% i, är jag kåt, är jag inte kåt. De skiter ju liksom hur de ser ut. Det förändras ju också såklart, men i en helt liksom, kvinnor tänker på sitt utseende i en helt annan utsträckning när det kommer till sex.
Mm.
När det verkligen kommer till kriten, när kläderna ska av, än vad killar gör. Killar tar för sig och jucka på.
Ja,
och det ska vi också göra.
Det ska vi verkligen göra.
Verkligen.
Att en kvinna blir mer kåt under graviditeten, är det en myt eller finns det någon sanning i det där?
Jag har träffat flera stycken som har berättat om det. Ja, faktiskt. Så det här hör ju också hela spannet från dem som att de får reda på att de, nu ska vi få barn, inte vill ha samlag på hela tiden, till också de kvinnor som där det blir tvärtom. Ja, en faktiskt, hon är barnmorska också, som berättar att framförallt under första graviditet så blev hon så kåt hela, så fort hennes man kom hem varje dag så slet hon in honom, och nu måste vi, och det var tjong pang boom, och så skulle hon ha sex i princip varje dag. Och ja, så att det där finns nog, ja, det finns nog både och, fast jag tror att det kanske inte är så jättevanligt, men visst att det är en otrolig hormonställning. Men det var, så jag blir varje glad jag tänker på vilken lust hon hade faktiskt, och den lusten har aldrig varit så stor mer än när hon var gravid, att hon ville ha sex absolut varje dag, och gick det så säkert flera gånger om dagen också, om det var möjligt. Så.
Du, vi har inte ens pratat igenom Sams förlossning. Det var ju samma sak där, att du fick vila igenom öppningsverkarna.
Ja, en timme med epidural så öppnade mig 8 centimeter.
Men förlåt, vänta nu. Nu var ni i Visby. Mm. Och hur kom det sig att ni bestämde er för att vara där då?
Nej, men jag blev gravid. Det var ju inför den famösa liksom, sommaren 2017 när 2016 var det. När det var så här, det kommer att bli kris.
Mm.
Så då sa barnmorskan här i Stockholm att, ja, du är från Gotland. Har ni ställe på Gotland? Ja, då bokar ni in er på förlossningen där.
Okay.
Och sen bara typ någon vecka efter jag hade bokat in mig. Det här var när jag var gravid i liksom tredje månaden. Mm. Då var det fullt.
Herregud.
Nej, fjärde. Ja, jag vet inte. Skitsamma. Men, och jag är väldigt glad över det. För det var väldigt gemytligt och familjärt att föda på Gotland.
Mm. Men hur lång tid i förväg var ni på Gotland då?
Ja, men vi var där från 1 juli och jag födde den 16, tror jag han fyllde år.
Mm.
Ja. Ja, men han skulle ha kommit den 17 egentligen.
Mm.
Nej, han skulle ha kommit den 23. Ja, skitsamma. Det roliga var att när vi kom in var vi ensamma, och dagen efter så var det 5 födslar.
Mm.
Så vi hade ju våran barnmorska liksom. Nu var det inte så många timmar vi var där, men eller som vi födde. Det gick ju väldigt fort.
Mm. Men den här gången blev du inte igångsatt i alla fall då?
Nej.
Och hur började det?
Ja, jag hade haft några sån förlossnings liksom, jag trodde att det var igång. Och hade sagt det till Kjell och han tyckte att jag hade liksom ropat varg några för många gånger. Så nu tänkte jag så här att nej, men nu kommer jag inte göra det fler gånger förrän jag vet säkert. Och så på morgonen så såg jag att jag bara, var det där lite slämpropp? Nej, jag vet inte. Alltså det är svårt också när man bor i en strandbod och man kissar på en gräsmatta liksom. Man har inte så bra koll. Och så vi höll på och målade och fixade doner och så på kvällen så var jag så här, men vi ska gå på checka avsmakningsmeny på Lilla Bjärs som ligger liksom några hundra meter från där vi har sommarställe. Och han tog vinpaket och satt och drack vin. Och jag kände liksom, när vi kom dit var allting fine, men sen så började det liksom mole. Och det blev bara värre och värre och värre. Och personalen började komma och liksom, hur är läget med dig? Och Kjell sitter typ och dricker vin och sitter på Instagram och bara... Lululul. Och jag vågar inte säga till honom att så här, ja, men nu är det nog på riktigt. Och jag kommer ihåg att jag vid ett tillfälle gå iväg och sätta mig en lång korridor med stolar och bara sitta liksom och vagga. Och personalen är så här, alltså ska vi ringa till, alltså, är det på väg att hända nu eller? Och Kjell bara, men han fattade ingenting. Och sen till slut jag bara, jag är ledsen Kjell, men nu händer det. Nu är det. Och han bara, nej. Jag bara, jo, nu händer det. Personalen bara, jag tror du ska lyssna på henne. Vi tror hon har rätt. Så jag får med mig så här desserten i en påse till Bibi. Ja.
Och Kjell lite lagom rusig, eller?
Ja.
Eller nyktrar han till direkt?
Nej, han fick ju köra.
Han
körde. Han var ju inte onykter. Liksom. Han hade kanske hinner dricka två glas vin på en och en halv timme. Men han körde på det, ja. För att jag kunde inte ens sitta ner i bilen, utan jag stod liksom i framsätet med armarna runt stolsryggen.
Gud alltså.
Ja.
Det är en bra story.
Det är det.
Och hur öppen var den när ni kom in då?
Nej, men då var det typ bara så här, en och en halv, två centimeter. Och hon bara, nej.
Just det, nej.
Det här kommer att ta tid. Jag bara, fast ge mig en epidural så ska vi se till att det...
att det händer något.
Ja.
Men när du då var öppen 10 centimeter, hur var kryssningsfasen sen då?
Ja, men ganska lik den första, bara det att jag då gjorde det med att jag kände på huvudet och jag kände mycket tydligare att jag visste varför jag var där. Och jag visste varför det gjorde ont. Och sen gjorde det ju så fruktansvärt ont såklart, men jag såg ett syfte med det som jag inte hade gjort första gången. Och jag pratade med min mage och jag skit i om de andra hörde och jag skit i om det skulle vara lite fånigt. Jag liksom, det var ett fint samarbete mellan mig och Sam. Och han kom ut ganska snabbt. Jag kryssade inte länge, kanske max liksom i 20-30 minuter kanske. Och det var samma sak där, hon bad mig att hålla emot och jag kände att så här, det är inte jag som styr det här. Min kropp styr det här. Jag kan inte hålla emot. Det går inte. Och hon bara så här, håll emot nu. Och sen så bara, nej, nej, nej.
Sa hon det?
Ja. Jag bara, sorry.
Sorry.
Går liksom inte. Det är helt omöjligt. Jag styr inte den här skutan längre. Den har liksom seglat iväg för länge sedan. Och sen var det liksom känslan bara direkt... Jag fick liksom känna att jag fick upp honom på bröstet. Där var det verkligen pang direkt. Nu anknytning. Instant. Märkligt.
Ja, det är märkligt. Men för mig var det exakt likadant. Ja, häftigt. Du, som avslutning, har du något tips till... liksom, överlag, vad som helst till någon som lyssnar på programmet. Tips eller råd?
Alltså prata några varv extra med barnmorskan om det här förlossningsbrevet, och det viktigaste är då att din partner eller medföljare vet om ungefär vad du känner, vad du vill. De här detaljerna är inte så viktiga liksom. Om det inte är så att man är jätterädd för någonting eller har en oro, det är viktigare att kanske ta med de grejerna. Sen är det ju att känna på huvudet. Känna på huvudet, prata med bebisen och tänk att liksom, den kämpar på inifrån och du kämpar på utifrån. Och ni håller på liksom, och gör det här ihop. Få För då är det lätt att, tycker jag, ta kontroll över situationen och känna att man inte bara faller i den här smärtstormen som dyker upp, utan att man förstår verkligen varför det är ont. Och att det är värt all den där sjuka smärtan. Varenda liksom kryssning är värt. Och det kommer en belöning där. Tänk på målbilden.
Målbilden.
Ja. Den är viktig mål. Ja. Målbilden är superviktig.
Sant. Mm. Tack.
Tack, tack.
Får man välja förlossningsställe hur man vill? Alltså, jag tänker landsting eller olika städer. Alltså, skulle jag kunna föda i Malmö om jag vill?
Ja, jag kan svara på det här då. Jo, nej, men så är det. För att föda barn, det är ju så att det räknas som akut om du drar igång ett förlossningsarbete och är i Göteborg, bor i Stockholm och så drar igång ett förlossningsarbete, så då kan du föda barn i Göteborg. Men du kan inte åka till Göteborg så att jag vill ha planerat kejsarsnitt, för att det räknas som planerad verksamhet, allting sånt. Och då kommer de inte ta emot dig, sen när det får åka till det landsting som är ansvarig för dig och så vidare. Men visst, akut, är det akut så kan man ju söka vilken förlossningsklinik som helst. Men man får räkna med att är det annat man behöver hjälp med som är planerad kejsarsnitt, går inte, eller planerad vård så att säga, då får man vara där man bor. Och om man inte har givit något, man kan skicka remisser ibland och liksom få hjälp den vägen, men det är mycket mer omständigt. Så visst går det om det är väldigt viktigt, och vissa säger ja och vissa säger nej.
Tusen tack Klara Doktorov för din tid och dina otroliga insikter. Jag vill också passa på att tacka dig lyssnare som jag verkligen hoppas lyckades hänga med i alla svängar som det här samtalet tog oss. Missa nu inte Vattnet Gårds nyhetsbrev och mammagruppen på Facebook och Instagram och alla andra platser. Och ja, beställ nu din bästa julklapp ever på vattnetgar@gmail.com. Kram på er, vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.